Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Det är fantastiskt. Som den oljebaron jag är så sitter jag här i tradingstudion med en smutsig tröja och kallingar, inget annat.
Det är tur att det är radio det här och inte video. Och jag berättade till dig här, jag sitter ju i det nya huset nu äntligen, och jag berättade att jag har ju upptäckt en genial affärsidé. Alltså det är inte jag som har kommit på den, men jag har sett en genial affärsidé. Det är nämligen så att bara 100 meter bort här så ligger det ett gatukök, säger man väl, en restaurang som serverar hamburgare och sushi. Alltså det är mest geniala jag har hört. För att det är så ofta man sätter på par där mannen vill ha hamburgare och frun vill ha sushi. Och de har ju löst problemet. Varför har man inte tänkt på det förut? Det finns inte så mycket synergi kanske, men en genial idé.
Det är genialt, för sushi är den mest överskattade maten man kan äta.
Det här håller vi inte med varandra, jag tycker det är väldigt gott. Men du, vi ska inte prata om sushi, vi ska inte prata om hamburgare. Vad ska vi prata om idag egentligen? Det är lite kopplat till hamburgare i och för sig, för hamburgare kan man ju grilla om man vill, och då grillar man ju dem på kol. Det var en bra övergång, va?
Absolut, absolut. För vi ska ju snacka lite om kol i dagens avsnitt. Det är ju så att ända sedan jag nämnde att jag plockat upp lite kol under sommaren så har vi fått lite frågor om kolindustrin och kolbolag och så vidare. Det är ju trots allt världens mest älskade energikälla, väldigt rent och bra för miljön och så vidare.
Och du har ju bra kol på läget.
Exakt, det är lite kolt.
Ja, ja, det är en sån dag idag tydligen. Vi ska påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om process, hur tänker, gör alltid en analys, och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Vi gör som vanligt veckans trade i samarbete med Robomarket, som är en europeisk multi-asset-mäklare med över 12 000 instrument att handla. Och där har man CFDs på aktier, ETF-er, index, råvaror, you name it. Valutor förstås också, både kryptovalutor och fiatvalutor. Och dessutom kan man handla på ett valutakonto så att man undviker de här onödiga växlingsavgifterna. Det är riktigt smart.
Robomarket har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska Finansinspektionen. Och framförallt så har man otroligt attraktiva villkor med låga courtage och tajta spreadar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta en intressant investerings- eller trading-idé som du kan utforska vidare på deras plattform.
Ja, och med volatiliteten i marknaden nu så finns det extremt mycket man kan kika på just nu. Vi har haft det här riktiga sommarrallyt. Nu ser det ut som att det vänder ner ganska exakt på 200-dagars glidande medelvärde för S&P 500. Men vi tänkte den här veckan också lyfta någonting annat. I och med att vi ska prata lite kol idag och energi. Och som ni vet så har ju olja verkligen fått en smäll under sommaren. Oljan har gått ner där med aktieindex gått upp för då täms inflationen lite grann. Men nu börjar gapet mellan framförallt olja och ja, i princip allt från naturgas och indexet XLE och andra råvaror bli väldigt, väldigt extremt. Och det här gapet kan man väl tycka rimligtvis bör stängas, va?
Ja, men exakt. Det är lite konstigt att allt annat drar iväg. Oljan blir väldigt straffat. Man tycker att det här gapet borde täckas.
Ja, och naturgaspriserna har ju spikat totalt i Europa. Och det gör att man måste elda ännu mer olja för att kunna ha elförsörjning. Vi ser också nu att vi kommer börja få problem, kanske tyvärr med till och med vinter, att vi får elbrist i Europa. Och då spikar ju priset för el. Så att väldigt mycket lutar emot att man kommer elda ännu mer kol och elda mer, ännu mer olja, något vi ska prata om i dagens avsnitt. Så därför tycker vi att olja är en riktigt intressant trade att titta på just nu. Det är svårt att se att den skulle vilja gå allt för mycket lägre. Och oavsett så är det en väldigt volatil tillgång, vilket många daytraders förstås gillar. Så att kika in på RoboMarkets och titta på deras instrument för olja. Man kan handla olja både kort och lång, och det är jättesmidigt att ha de positionerna. Vill du veta mer om RoboMarkets så besöker du robomarkets.se och följer deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns till det i avsnittbeskrivningen. Och är du nyfiken på att testa plattformen utan att ta någon risk, ja, då kan du skapa demokonto för att känna och klämma på plattformen.
Som med alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten och hur de fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar, och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på RoboMarkets hemsida.
Vi säger stort tack till RoboMarkets. Ja, och vi drar igång med veckans tre snabba, och då ska vi börja med lite återkoppling. Det är inte så ofta vi har det, Fabian.
Nej, exakt. Förra veckan så pratade vi lite om Michael Burry, att han hade dumpat hela sin portfölj. Han hade ett bolag kvar i portföljen, och det var ju Geo Group, de här operatören för privata fängelser i USA. Och man såg att alla medier rapporterade på det här, och det var, här var snorigt bearish.
Ja,
för killen som hade förutspått finansbubblan och finanskrisen sålde nu allting. Men det här är inte
precis
riktigt sant, va?
Nej, det är så långt med ett litet fel där. Ett ord saknades, kan man ju säga. Vi sa ju att han hade sålt alla sina aktier, och det var ju det alla andra medier skrev också. Men det man skulle lagt till är att han sålde alla sina amerikanska aktier. För det är ju som så att Michael Burry behöver bara rapportera in försäljningen av, eller och köp av, amerikanska aktier. Så att han har ju fortfarande faktiskt kvar en del europeiska aktier framförallt, va?
Ja, exakt. När det kommer till hans 13F-filing som det heter, och det är det som många skrev om, behöver han bara rapportera sina amerikanska långpositioner. Och det här tolkade ju många som sagt som att han sålde av hela sin position. Eller hela sin position, hela sin portfölj. Förutom Geo. Men som du säger så har han cirka 60 miljoner dollar kvar i europeiska och asiatiska bolag. Han har 6 japanska bolag, 2 brittiska bolag och 1 sydkoreanskt bolag. Hans amerikanska portfölj var väl cirka 200 miljoner. Så det är såklart fortfarande bearish att han säljer av en sån stor del av portföljen. Men vi vet ju inte heller om han har liksom investerat det här i något annat än så länge. För det rapporteras ju inte direkt, så att säga. Och framförallt så tycker jag att det är rätt stor skillnad på att säga att en investerare som styr narrativet så mycket som Michael Burry, speciellt hos många retail-människor, har sålt allting för att han är bearish och att det ska bli en crash och så vidare, snarare att han har sålt av amerikanskt för att han potentiellt hittar mer värde någon annanstans. Det är rätt stor skillnad i narrativ, och som framförallt kan styra folk rätt mycket.
Ja, absolut. Men, och det ska ju aldrig på något sätt tolkas som att man ska följa vad någon annan har gjort. Man kan ju också kritisera någon exempel för att han sålde exakt på botten i princip under sommaren. Så jag menar, det finns alltid saker man kan kommentera på. Och eftersom man inte vet, man har inte full insyn i hans portfölj och hur han agerar och vad han har för syn på saker och ting, så ska man ju aldrig kopiera. Det gäller ju, vilken investerare som helst. Men jag tänkte att vi skulle rätta det i alla fall, för att det blev lite felaktig bild om man säger att han har sålt precis allting. Men han har investerat lite i Asien, och det för oss in på nästa fråga, och det är lite kring Kina och hur mår egentligen kinesisk ekonomi. Och nu kommer det in rapporter om att fastighetsmarknaden i Kina inte ser särskilt pigg ut. Det avspeglas ju faktiskt också i aktieindex som har gått väldigt svagt i Kina. Och varför spelar det så stor roll? Jo, Kina är väldigt fastighetstungt. Runt 70% av Kinas förmögenhet är koncentrerat till just fastigheter. Där kan man jämföra med till exempel USA. Det är dubbelt så högt som i samma siffra i USA. Och nu kommer sagt fler och fler rapporter om att det är mycket korthus som håller på och faller. Det är mycket olagligheter, olagliga saker som sker. Och folk börjar ställa in betalningar på sina lån och så vidare. Kineser generellt är väldigt tokiga i att investera i fastigheter. Det är också drivit på då förstås priserna. Medianhuspriset i Kina är runt 25 gånger medianårsinkomsten. Det kan man jämföra med till exempel New York City, som är känt för att vara en väldigt dyr stad. Där kostar en bostad i snitt då, eller medianen för bostadspris, ligger kring 10 gånger årsinkomsten. Så att det är betydligt dyrare att köpa en bostad i Kina helt enkelt. I och med att man har det, man har stora intresse för fastigheter och man har väldigt höga priser och de har drivits upp, så är det förstås också väldigt stort intresse för att skapa produkter som ger möjlighet att investera i fastigheter. Och att titta på projekt och så vidare, se till att erbjuda folk saker att investera i som vanligt. Därför har det skapats väldigt mycket konstiga grejer, bland annat till exempel pyramidspelsliknande upplägg där man till exempel tar in en handpenning för ett nyproduktionsprojekt. Sen använder man pengarna man fick in där för att skapa nästa projekt och så vidare och så vidare. Och det här är kanske inte så jättekonstigt. Problemet dock blir ju när man inte startar några av de här projekten, utan man bara tar nya handpenningar för nya projekt och så bygger man aldrig de gamla grejerna. Och det har gjort att väldigt många har ställt in sina betalningar, vägrar betala för de här handpenningslån och så vidare. Och det här då i sin tur drabbar ju framförallt bankerna. Och när bankerna sen börjar svikta, ja, då gick staten in. Dels har man faktiskt betalat ut pengar till och med för att försöka täcka uteblivna betalningar så att inte systemet kollapsar. Men man har också sänkt tidigare utlåningskrav och lite annat. Så att man helt enkelt ska se till att stimulera ekonomin lite grann och framförallt se till att inte bankerna går under. Och problemet är att det här har ju bara eldat på hela grejen. Så kinesiska aktier har ju liksom också avspelat att det går väldigt svagt. CSI 300, alltså indexet som heter Shanghai och Shenzhen-börsen, och 300 inne av där, brukar kallas för Kinas S&P 500. Den är inne 17% i år och ser ut att fortsätta gå riktigt svagt, och gått svagt innan också. Faktum är att trots att Kinas BNP har nästan tredubblat sen finanskrisen, så är fortfarande inte aktieindex uppe på samma nivåer som det var innan finanskrisen. Och centralbanken Kina har fortsatt nu behövt sänka räntor för att försöka hålla ekonomin flytande, men företag mår inte så bra. Vi har sett hittills nu 16 Hongkong-listade bolag och 35 kinesiska A-aktier har nu vinstvarnat. Och genomsnittet där, bland de här som vinstvarnar, är ett vinsttapp på mellan 60-80%. Och dessutom, bara för att slänga in ytterligare en tråkig punkt här, det är ju att ungdomsarbetslösheten i Kina nu är nära 20%. Det är ganska extremt högt. Och varför spelar det här roll då, om man nu inte är intresserad av att investera kanske i Kina? Jo, men det kan ju få stora följdeffekter. Kina är en stor global spelare idag. Och framförallt så äger kineser väldigt mycket tillgångar utomlands. Dels förstås aktier, som amerikanska aktier som kan säljas av för att få ut pengar snabbt. Men det är också så att kineser har investerat enormt i fastigheter runt om i västvärlden. Det har ju kommit in jättemycket skriverier om till exempel tomma lägenheter i London. Och det finns ju även en del i Sverige. Så man köper mycket fastigheter, ofta på grund av spekulation och för att förvara sina pengar någonstans. Och det är frågan vad som händer då om man behöver sälja de här för att täcka till exempel uteblivna lån i hemlandet.
Få ut pengar ur landet.
Ja, men precis. Men sen såg jag nästa på grej här. JP Morgans Marco Kolanovic, han tror att Kina kommer återhämta sig, och han har gett sina bästa skäl till att vara bullish just nu. Vi måste få in lite positiva nyheter, känner jag också.
Det är bra, så man inte är för vinklad.
Nej, men exakt. Dels ska till det så att det här är hans syn då, att Kina kommer vara starkt i andra halvåret, vilket då inte lyfter bara Asien och emerging markets generellt. Det kommer ju lyfta hela västvärlden som är så beroende av Kina. Det finns jättestor beroende av från Tyskland bland till Kina, men också förstås i USA. Sen menar han också att positioneringen är fortsatt försiktig, och det ser man ju att folk har ju inte investerat så pass mycket i börsen. Det finns mycket pengar på sidlinjen som kan, ja, det är stora utrymmen helt enkelt för fortsatta inflöden. Och sen tror han framförallt att inflationen kommer att lösa sig själv nu, vilket gör att Fed kommer kunna vara mer stöttande. Han tror att det här trendskiftet vi såg nu, att inflationen faktiskt kom ner lite grann senaste månaden nu, att det kommer fortsätta. Och det där är ju väldigt intressant. Vi ska inte spekulera för mycket inflation, vi har pratat om det så mycket tidigare också. Men det knepiga tycker jag just nu med inflationen, det är ju att det ser ut som att mycket av supply chain-frågan och så håller på att lösa sig och reda ut sig. Folk, liksom marknaden brukar kunna hantera det och lösa logistikproblemen. I slutändan får man alltid ut varorna. Problemet är att om det bara hade varit supply chain-delen, då hade inflationen absolut kommit ner, tror jag. Men vi har ju energifrågan som fortfarande inte löser, som fortfarande är ett jättestort problem. Och något som vi kommer prata vidare om i dagens avsnitt också. Och det gör ju i det som jag tycker ser som stora risken för att inflationen ska fortsätta vara hög och kanske till och med öka. Sist men inte minst, lite intressant datapunkt här. Tittar man tillbaka 5 år, jag såg en siffra om att tittar man tillbaka 5 år och kollar på alla börsnoteringar, tech-börsnoteringar som gjorts i USA, där värderingen har varit över 10 miljarder dollar, alltså ganska stora bolag.
Market cap antar jag att de menar då.
Ja, precis. Market cap på de här bolagen som har varit över 10 miljarder dollar de senaste 5 åren. Då är det enbart 18% av dem, alltså mindre än en femtedel av de här nynoteringarna de senaste 5 åren i den här sfären, har genererat positiv avkastning. Slår man ut det, skulle man investerat lika mycket i varje, ja då hade man fått en avkastning på minus 30% de senaste 5 åren. Och det är ju otroligt uselt med tanke på börsen har gått de senaste 5 åren. Kan du gissa faktiskt vilken som är den bästa dock tech-noteringen av de här senaste 5 åren? Sätt i avkastning.
Ja, eftersom vi har delade anteckningar så ser jag exakt här vad som står.
Men hade inte kunnat gissa annars va? För det är ju lite så dåligt som då. Det är ju MongoDB, alltså MongoDatabase.
Det förvånar inte, men jag hade inte sagt det rakt ut. Men jag vet, det var ju otroligt hett 2020 och när vi satt och snackade mycket SaaS-bolag.
Ja, och ändå tycker jag lite att det alltid av någon annan. MongoDB blir alltid någon form av doldis. Eller jag glömmer ofta bort att det ens är noterat. Men den har faktiskt avkastat nästan 1400% de senaste 5 åren. Trots att den är ner då över 30% i år, så har den faktiskt avkastat över 1400%. Så det är otroligt imponerande.
Och noterades till 1,2 miljarder dollar, vilket är bra mycket lägre. Men det borde ju inte vara så förvånande att de här IPOsen inte har presterat. Jag menar, banker och insiders vill ju få den liksom en maxad värdering. Och ju högre värderingen är, desto svårare är det ju att få avkastning. Och egentligen, har man läst vilken nybörjaraktiebok som helst, så är det liksom det första som står är att IPOs tenderar att vara övervärderade.
Ja, och vi har pratat mycket om det här genom de senaste åren, eftersom det har varit så mycket sådana noteringar. Det har varit otroligt mycket intressanta noteringar, intressanta bolag som kommer till börsen. Men i princip alla har ju satt till en för hög prislapp. Och det är för att marknaden har tolererat det också.
Mm.
De har ändå gått upp jättemycket första handelsdagen.
Mm, exakt. Så att, såklart det finns ju vissa stories som har sett otroligt attraktiva ut i efterhand. Men som sagt, det är jävligt svårt att pricka just den aktien som går rakt upp från IPO.
Men du, ska vi hoppa in på dagens huvudämne, vilket då är kol?
Ja, kol, det är lite av ett kontroversiellt ämne. Troligtvis är det ännu mer hatat än oljan. Och inte som så att det är hatat på börsen, eller så för att avkastningen i år har varit väldigt, väldigt fin. Jag menar ju mer liksom ute i samhället. Om du går och pratar med folk så kommer folk tycka att du är djävulen om du säger att du investerar i kol. Vilket jag tycker är lite nice faktiskt. För då slipper man ju umgås med rätt många människor. Men, alltså jag förstår egentligen, för att kol är ju en otroligt smutsig energikälla. Jag tycker ju att det är helt rätt att vi ska fasa ut den. Men faktum är ju att emerging markets är beroende av kol för energi. Och just nu är ju vi i väst det också, när vi försöker lösa vår energikris. För det är ju så, EU vill ju bland annat göra sig av med rysk naturgas. Men det är inte så lätt, eftersom Ryssland stod för en rätt stor andel av EUs naturgas fram tills de bestämde sig för att invadera ett land här då, Ukraina. Och det här är ett jäkla gap man måste täcka, för vi vill ju skifta senast 2027, vad stod de för, 30-40%. Och hur täcker man upp det här långsiktigt också? Det är inte bara så att man kan omdirigera kortsiktigt, utan långsiktigt brygga det här gapet. Samtidigt som man ser då ett växande gap mellan utbud och efterfrågan för naturgas, då produktion, likt mycket annan energi, är avtagande. Och det är här så kol kommer till räddningen. Men som sagt, misstar inte här. Kol är absolut ingen framtidsindustri. Det är snarare tobaksbolagen 2.0. Och tobaksbolagen 2.1 snackar vi om i avsnitt 47. Så gå tillbaka och lyssna på det om ni vill få en intro till tobaksbolag och varför det är lite intressant. För man har ju fått, liksom, man har ju försökt i liksom mer än ett halvt århundrade att fasa ut tobak, få folk att sluta röka, smälla på regleringar, högre skatter. Men trots det så kommer alltid nya rökare in i bilden. Och tack vare kombinationen återkommande intäkter i en industri som är svår att slå ut än vad man hoppas på, i samband med att de här bolagen har väldigt låga värderingar på grund av regleringsrisk och så vidare, så ser man anledningen varför till exempel tobaksbolaget Altria var den bäst presterande aktien under 1900-talet. Och jag tycker man ser lite saker här i kolbolagen också. Extremt låga värderingar, men extremt höga återkommande intäkter, och då har en sjuk trend just nu för tobak. Eller återkommande intäkter kanske man inte ska säga att det är. Men väldigt stabila intäkter.
Väldigt ocykliska.
Exakt.
Och det är lite så, även det är klart att energibehovet går ju ner om man har en avmattning i ekonomin. Men det behövs fortfarande stora mängder energi oavsett. Och det är lite samma sak att folk röker ju fortsatt tobak även när det är dåliga tider. Och spelar spel och så vidare.
Exakt.
Därav att bettingbolagen brukar ju vara bra.
Kol är, det är ju smutsigt, men det är också en av de billigaste energikällorna att producera och transportera och så vidare. Men lik tobak så visar det som sagt vara extremt svårt att bryta bort beroende av kol. Kol är, de är i en sekulär nedgång. Jag tycker inte man ska tro något annat. Men det kommer behövas rätt mycket kol antagligen för att ta sig ur den här krisen, att liksom stabilisera samhället. Och som sagt, kol har fördelen att det är väldigt billigt samtidigt som det har hög EROI, Energy Return on Investment. Så kikar man runt om i världen, från Indien till USA och ja, till och med Tyskland och EU, så fördröjer man nu sin planerade utfasning av kolet och kolkraftverk. Flertalet länder vill ju till och med nu öka kapaciteten för kolkraft eftersom det är så pålitligt. Det kanske är dåligt för miljön, men det är inte dåligt för dem som man vill ha rimligt prissatt och pålitlig el, vilket är rätt viktigt för rätt många länder. I västvärlden så har man inte så ofta rolling brown, alltså blackout, som man har i mycket emerging markets. Så.
Ja, jag såg någon som säger ni bara idag, nu minns jag faktiskt inte vad som sa det, men det spelar egentligen ingen roll. Men de pratar just om det att nu när man diskuterar liksom blackouts i Europa, så är ju det var något som sa då just att inte ha stabil eltillgång, då är man ett urland. Det är liksom en av nästan definitionerna. Ja. Det ligger något i det.
Absolut, det måste ju vara liksom den mest grundläggande grejen du kan ge dina medborgare. Och utan det är det ju inte ett funktionellt land. Det måste ju gå hand i hand med demokrati nästan. Så, som sagt, många marknader vill nu utnyttja kol för att tackla energikrisen. Som man längre försökt fasa ut det här kolet. Men kollager är sinande. Så, det hade jag säkert kunnat gissa det här också. Varför då? Låga investeringar. Som sagt, man har ju försökt fasa ut kolet. Men nu har man ju jättehög efterfrågan. Och det gör ju svårt att fylla på lager och så vidare. Lägg där till på supply chain störningar. Och man kan se varför kolpriset dragit iväg rätt mycket. Priset på det man kallar det som är liksom top tier termiskt kol, benchmarken, Newcastle Coal i Asia Pacific området, det ligger runt $400 per ton. Och det är upp från 60-75 dollar under 2019. Tillbaka till framtiden. 2019.
Vad är då termiskt kol för någonting, kan man ju undra?
Ja, kortfattat kan man ju säga så här, termisk kol för elproduktion och metallurgisk kol eller mättkol för stål och industriella processer och så vidare. Kan man rätt bra hålla koll på för att används på olika sätt och prissätts olika. Men det jag tycker man ska, det som är intressant nu är ju att EU vill ha kol, eller hur? Men EU har också ett embargo på importen av rysk kol som börjar verka nu i augusti. Rätt dålig timing inför kallare tider. Dessutom har Indonesien nu semibannat kolexport. Landet står ju för 45% av skeppsfraktat termisk kol. Ja, de är också världens största producent tillsammans med Australien och Ryssland. Så där ryker i stort sett två producenter. Och sen har du ju såklart USA på lite mer avlägsen fjärde plats. Så det ser lite problematiskt ut för EU som sagt. Det ger ju också en lite boost till internationella kolpriser. Man kan ju tänka sig att de kommer vara eleverade ett tag framöver i alla fall. Och just nu kikar ju de flesta på termiskt kol eftersom marknaden gått från tight till snortight. Snart är det risk för brist. Och det är under väldigt kort, liksom, det har gått från det under väldigt kort tid. Så hela termisk kol, det är kanske lite mer kortsiktigt perspektiv. Långsiktigt har mättkol starka outlook, speciellt när man ser att stål återhämtar sig, om Kina börjar återhämta sig, som använder väldigt mycket mättkol och så vidare. Mättkol tenderar ju också att handla till ett premium jämfört med termisk kol, men nu har man ju snarare sett det omvända, just för att man måste ju ha kol till energikrisen. Det här gapet börjar ju rimligtvis stänga framöver, vilket man kan ju se på två sätt. Antingen kommer termisk kol ner, eller så går mättkol upp i den här situationen så verkar ju snarare som det senare är rimligt. Men man ska inte glömma heller att termisk kol är ju lite mer defensivt. Det är inte lika korrelerat med global tillväxt om recession, utan snarare lite mer med väder, andra externa orsaker som supply chain problem, krig i Europa, sådana saker. Och det här leder ju in till att vi ska prata lite om bolag. Vi ska prata lite lätt om två kolbolag som jag personligen har i portföljen. Ett Shitco Deluxe, som jag gillar att kalla det, och en lite mindre Shitco. Och när det kommer till kol egentligen är alla det här, det är bara skitbolag egentligen. Alltså de är ju sjukt leveraged. Alltså de drar in snor mycket pengar nu, svinbilliga, men de har ju riktigt risiga balansräkningar, har haft det. Det som är intressant nu.
Det är väl samma man har sett inom oljebranschen också. Just för att det inte skett mycket investeringar, behövt ta mycket lån och så vidare.
Exakt, men det är också där.
Men nu är plötsligt blir de kassaflödesgenererande, och det handlar såklart till låga värderingar då, eftersom det är egentligen i grunden dåliga företag.
Exakt, och jag tycker vi ska prata lite mindre om produktionen. Jag tycker det blir rätt dåligt i poddformat när man lyssnar tillbaka på oljeavsnitt vi har snackat om, eller som vi har haft. Jag tycker mer att det är intressant att prata om värderingen, vad bygger caset på. Och som man tycker det är intressant, så man kommer gå in och produktionen själv och dra upp sina Excel-snurrar och grejer. Men liksom så allmänt så kan man ju säga att de intressanta bolagen här är väldigt likt många oljebolag. Det är att de har växande topline, de genererar galna nivåer med fritt kassaflöde och extremt låga värderingar. Kolbolagen har väl om något ännu lägre värderingar än oljebolagen. Och som Howard Marks brukar säga, det finns alltid ett pris då allting blir en attraktiv investering. Är det Howard Marks? Jag vet inte ens om man säger något sånt, men
jo, det är det. Absolut.
Ja, jag försökte hitta det exakta citatet, men jag hittade inte det när jag googlade. Först ut är Consol Energy. Ticker CEIX.
Uttalas Chex.
Exakt, uttala sex, eller sex kan man ju också säga. Men då blir man ju bannad från Twitter.
Nej, jag tror att Rick Hospitalet har vi pratat om i något annat.
Ja, just det, sorry, såklart. Men Consol Energy har ett market cap på 2,5 miljarder dollar och är ett av världens största kolbolag. Visar hur små de här bolagen egentligen är. Man har i alla fall gruvor i Pennsylvania och man har terminal i Baltimore. Och under 2021 så gick cirka 63% av deras output till så kallad power generation, alltså producera el. Och resten så metallurgiskt kol till industriella kunder. Och hälften av försäljningen här var export, vilket jag tycker är rätt intressant för att ja, det är amerikanskt bolag, men du vill ju ha exponering mot till exempel Asien och framförallt Europa nu, så hade det inte varit exporter så hade det inte varit lika intressant. Och det är ju den här exporten mot, eller den här exponeringen mot termisk kol och exportförmågan som gör att man nu kan kapitalisera på den här trenden, den här vågen för europeerna som vill ha kol. Consol Energy hade ett fantastiskt kvartalsrapport nu som kom in tidigare i augusti. Omsättningen landade på cirka 550 miljoner dollar. Upp cirka 100% year on year. Och det kan jämföras med estimat på 445 miljoner dollar. De slog i estimaten med råge, visar att de gör någonting rätt, tycker jag. Adjusted EBITDA landade på 216 miljoner dollar. Och ni tänker, adjusted EBITDA, vad är riktiga EBITDA? Och adjusted EBITDA är faktiskt nedjusterat på grund av till exempel mark-to-market förluster och så vidare. Så det är faktiskt sämre än om man bara kollar på EBITDA som helhet. Vilket jag tyckte var rätt intressant, för oftast är det ju tvärtom. Man har ju adjusted EBITDA för att det ska se bättre ut än vad det egentligen är. Och sen det mest intressanta jag tycker de här bolagen, det är att kolla på fritt kassaflöde. Och FCF kom ju in på 160 miljoner dollar. Och det här är nästan lika mycket fritt kassaflöde som för hela 2021. Då det kom in på 186 miljoner dollar. Och enligt deras conference call så är det efterfrågan på termisk kol fortfarande extremt stark. USA, Europa, Australien och Japan satsar på kol för fulla muggar för att bekämpa energikrisen. Och bolaget nu, det är fullt kontrakterat för 2022. Man har kontrakt för 20 miljoner ton för 2023. Och det här lär växa om de här naturgaspriserna inte kommer ner materiellt. Och det tycker jag man ska tänka på här. Det är inte liksom att naturgaspriserna inte fortsätter stiga, att de håller sig. De måste komma ner materiellt för att man ser att efterfrågan på kol ska avta. Men tillbaka till det här fria kassaflödet då. Med det 160 miljoner dollar i fritt kassaflöde betalade man av skulder på över 100 miljoner dollar. Man har cirka 260 miljoner i cash och man har 450 miljoner i skulder nu. Men målet här är att man aggressivt ska få ner skulden till 300 miljoner dollar. Och det är en grej som man ser i många oljebolag, många kolbolag, många bolag i energisektorn. Det är att du har extremt hög leverage, eller hur? Och det första du gör när du får pengar är att dra ner. Och då tänker du, men jag vill ju ha utdelning, jag vill ju ha liksom pengar. Hur ska det här ge mig avkastning? Jo, men det är väl som när du betalar av ditt hus till exempel, då får du ju mer equity. Som aktieägare får du ju mer equity när de betalar ner lånen. Så det är en sätt att ge aktieägare avkastning också. Net leverage ratio, alltså debt till EBITDA, visar hur länge det skulle ta att betala av skulder, ligger på 0,5. Så att jag tycker att det ser rätt bra ut här. Det ser ut som Consol Energy är i en position att, ja, man har ju sagt att man ska börja betala ut nu, vi ska gå in på det, men att man kan fortsätta betala ut en del av kassaflödet till aktieägarna. Jag tror att de har kommit ner tillräckligt mycket att risken att de inte ska kunna göra det är över. Som sagt, gör alltid er egna analys. Men det som är intressant här nu är att Consol Energy kommer att dedikera en andel av sitt fria kassaflöde till aktieägarna i form av kvartalsvis utdelning och eller återköp. Den första utbetalningen kommer ske i Q4 2022 och bestå av cirka 35% av det fria kassaflödet. Och man vill öka det här när man dragit ner skulderna ännu mer. Troligtvis, det är i alla fall troligt att Consol Energy gör cirka 1 miljard totalt i fritt kassaflöde under 2022. Det är cirka 40% av market cap. Och denna liksom, kassaflödesnivå förväntas hålla i sig de kommande åren. Bolaget handlas till cirka 4 gånger earnings just nu. Så att jag tycker det här ser otroligt intressant ut. Det är få andra bolag som har den här typen av FCF-yield. Och jag är inte ensam om att äga Consol Energy. Det är ett tätt kolbolag på Twitter har jag sett. Även självaste David Einhorn, gammal value investing-legend, äger bolaget trots nosebleed valuation, som man kallar det, på 2,6 gånger book value. Men det är intressant att påpeka här att Einhorn förväntar sig cirka $50 per aktie i fritt kassaflöde fram till slutet på 2023. Alltså kumulativt då. Och det tycker jag ger ju en rätt saftig margin of safety i sånt här case. För att när du har så mycket fritt kassaflöde, och det är liksom dina pengar som aktieägare i stort sett, så liksom aktien kan ju fortsätta ner, men de kommer ju kunna dela ut en saftig del av det här kassaflödet. Så helt plötsligt blir det liksom så här, hur länge måste du äga det här bolaget för att få tillbaka alla dina pengar, eller hela ditt investerade belopp? Och hur mycket kan det eventuellt falla för att du inte ska ha liksom gått med vinst i det här caset? Och det känns ju just nu som att det måste falla en rejäl bit. Jag menar, delar du ut 50% aktie i, eller genererar man 50% per aktie i FCF till slutet på 2023, delar ut en stor del av det här, då måste ju aktien såklart falla så mycket för att du ska ens gå plus minus noll. Jag tycker margin of safety, det här ser riktigt intressant ut, riktigt läskande.
Ska ju tillägga att David Einhorn sa $50 per aktie fritt kassaflöde, och aktien handlas just nu till lite drygt $70, runt 75 då, för enkelhetens skull. Så det är ju priset genom FCF blir 1,5. Det är ju ganska lågt, kan man ju säga, minst sagt.
Exakt, och när han sa det här så var väl aktien under 50. Det har ju varit ett rejält rally under sommaren. Och, alltså, ska jag vara helt ärlig, så det ser ju lite stretchat ut. Det går ju bara upp varje dag. Så ska man försöka ha lite fingertoppskänsla, så går det nog att vänta in en bättre kurs. Men jag tycker det här ser otroligt intressant ut kommande 1, 2, 3 åren. Som sagt, alltså, om man ska koppla tillbaka till ett avsnitt som vi hade för några veckor sedan, när det kommer till liksom riskhantering och så vidare. När det kommer till sådana här bolag som inte har de bästa balansräkningarna, då kanske man ska ha en lite mindre position. Tycker man att sektorn är intressant, då kanske man ska plocka lite fler bolag som ser intressanta ut. Just eftersom det är mycket som kan hända. Vi ska gå in på det med nästa bolag. Men man har ju sett hur många bolag där management kanske inte riktigt kunnat hantera det som har liksom hänt i energimarknaden, vilket har gjort att caset har fallit, inte sett, blivit lika bra som man trodde. Någonting som sett ut som en homerun har inte alls visat sig vara det. Men det gör att vi hoppar in på nästa, och det är ju Peabody Energy. Och det är nog det mest kända kolbolaget antagligen, ett av de mest kända i alla fall. Det här är en riktig shitco som man säger, verksam i USA och Australien. Har market cap på strax under 4 miljarder dollar. Omsättningen landade senaste kvartalet på 1,3 miljarder. Upp cirka 80% year on year. Man har cirka 1 miljard i cash och 1 miljard i skulder. Och det fria kassaflödet landade här på 340 miljoner dollar. Trots stark efterfrågan på termisk kol så har inte Peabody fullt ut kunnat kapitalisera på det här senaste halvåret på grund av operationella problem. Som väder, haft covid och transportproblem. Så att Peabody har behövt revidera ner sina försäljningsvolymer lite. Men de här problemen förväntas dock lösa sig under andra halvan av 2022 och framöver. Och BTU, likt Vertex som vi pratar om tidigare och många andra bolag, så har man även tabbat sig under året med hedges och så vidare, vilket gjort att man har liksom förlorat onödigt mycket pengar. Och det har också gjort att liksom, marknaden är lite negativ, lite skeptiska mot management. Undrar, kan de exekvera här? BTU, eller Peabody, kör en mix termist och metkol, men framförallt så har de en hög viktning mot just termisk kol. Men just den här mixen gör att det är lite intressant, för du har ju det här, eventuellt om det här mättermiskapet stänger så kan man plocka hem lite pengar där. Det man ska ha koll här på är att bolaget måste betala av skulder innan de kan börja ge tillbaka pengar till aktieägare. Man har redan nu börjat betala av skulder med maturities i 2024 och 2025. Och man har ju teoretiskt sett tillräckligt med kassaflöde för att betala av 2024-skulderna i Q2 och 2025-skulderna i Q3. Och dessutom har man ju rätt mycket i kassa. Så att jag skulle säga att finansieringsrisken nog är lägre än vad marknaden tidigare antagit. Men när man i alla fall har betalat av dessa skulder så kan man börja tala ut till aktieägare. Som sagt, teoretiskt kan det tidigast hända nu i Q3 2022. Vi får se om det faktiskt inträffar eller inte. Men mycket negativt har varit inpriset i aktien trots rally på 160% i år. Som sagt, man har inte fullt förtroende för management. Man är också rädd att kolet ska krascha innan man kan börja betala ut till aktieägarna. Och det här är ju också såklart en stor grej om du har liksom, troligt är ju att kol inte kommer hålla sig eleverat i 20 år, eller hur? Så du måste få in så mycket pengar på så kort tid som möjligt, betala av dina skulder och sen kunna betala ut till aktieägarna.
Tycker man ska slänga in bara brasklapp där, eller många tittare är blinda på just historisk avkastning också. Och även om båda de här bolagen har gått jättestarkt i år, det säger ju egentligen ingenting om framtida avkastning. Bara så att vi får det sagt ändå. För det är, de kommer ju från extremt låga nivåer också. Så att det kan, någonting kan ju fortfarande vara lågt värderat fast det har gått upp väldigt mycket.
Absolut, absolut. Och det där är ju en tydlig grej, man kör någon anchoring grej och säger 160%, jag kan inte köpa det här bolaget nu, men 160% är, jag menar, MongoDB som vi pratade om efter IPO, det var ju någon gång de var uppe 160% också, det vill säga nu är de ju uppe 1400%, eller hur? Så att
ja, och det omvända gäller också ofta, att man kan se folk som köper saker bara för att det har gått ner mycket, vilket brukar, det brukar finnas en anledning till att saker har gått ner. Jag också ser ofta också att folk vill inte sälja av saker för att de har gått ner. Man måste vänta tills det har gått plus igen, tänker jag, innan man ska säljas. Vad det nu skulle ha för syfte. Man får sluta fokusera på historisk avkastning, fokusera på framtiden istället.
Absolut, och nu hoppar jag runt lite här i mina anteckningar. Men ja, Peabody, EBITDA under 2, FCF-yield på typ 30%. Och det är troligt att man gör typ 800 miljoner i fritt kassaflöde under andra halvan av 2022. Och som med Consol Energy så förväntas ju såklart kassaflödet hålla de här nivåerna en längre tid. samtidigt som man växer topline tvåsiffrigt. Det är alltså en riktig jäkla growth stock med andra ord. I en skitindustri, men det är en growth stock. Det är inte bara tech som kan vara growth. Men sen såklart, där var ju bara lite kort om två olika bolag. Men andra bolag man kan checka in som inte snackade om, det är till exempel Whitehaven, Arch Resources, Warrior, Ramaco. Och alla har ju liksom en lite olika blandning här mellan Termist versus Metcall. De första två är lite av en blandning och senare är mer rena Met-spelare.
Man vill ju gärna investera i ett Met-bolag som heter Warrior.
Ja, exakt.
Det är någonting att prata om på nästa julmiddag.
Exakt, men jag tänkte bara snabbt vi ska sammanfatta det här för kol är utan tvekan en döende industri.
Och en på många sätt en smutsig industri också. Jag höll på att säga dålig, men den är nödvändigtvis inte dålig, men däremot är den smutsig.
Yes, det är en, och det är därför det är en döende industri liksom.
Så ingen tror något annat.
Exakt. Så ingen tror något annat. Men det är ju en guldålder just nu. Flertalet kolbolag har nått en nivå där troligheten för konkurs är låg. Och flertalet börjar dela ut sitt cashflow till aktieägare eller kommer göra det inom kort.
Och för att återkoppla till Howard Marks där, du säger att nu är nivån, troligheten för risken för konkurs är väldigt låg. Ja, det vill man ju gärna ha kanske i alla sina bolag. Men poängen är att de här bolagen varit i princip prissatta för konkurs. Och då om risken för konkurs minskar, då är plötsligt stiger aktiepriset. Det är det som har prissats in nu. Och det som Howard Marks ofta pratar om.
Ja, och det är också så att marknaden inte hänger med riktigt och risken för konkurs minskar snabbare än vad värderingen går upp. Då helt plötsligt blir det billigare och billigare och billigare att köpa de här bolagen.
Precis, så fundamentan, eller man ska säga, kan öka 200% och aktien gått upp 100%. Då har du ju fortfarande, då är din margin of safety ökat.
Ja, med det höga kassaflödet de har nu, som vi har pratat om, det tar inte lång tid att få tillbaka sina pengar i de här investeringarna. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att tänka på att det här är volatila bolag. Inget är skrivet i sten vad som kan hända framöver. De dras upp och ned med marknaden som man såg i somras. Och framförallt efter det senaste rallyt så börjar många av de här bolagen se lite stretchad ut. Så att jag, även om jag tycker fundamentan är otroligt attraktiv så kan jag tänka mig om du har tålamod, tycker det här är intressant så kan du, liksom, det är inte otroligt att du kan vänta in ännu bättre priser, eller bättre priser. För just, det ser väldigt stretchat ut.
Ja, och vi ska väl ha som vanligt ha, för transparensens skull, lite innehållsförteckning. Är det någonting som du äger av det här? Ja, du äger väl båda två som vi snackar om?
Jag äger båda två eftersom jag sa det i introt här nu. Men ja, jag äger konsol, äger Peabody, plockar upp dem i somras. Har suttit och kikat på dem i stort sett hela året, men... Jag vet inte varför. Det har väl blivit att man inriktar sig lite mer på oljan. Och sen nu när man såg att det var väldigt mycket som drogs ner när, med oljemarknaden. Och då såg det väldigt attraktivt ut att köpa när det inte var något fundamentalt som ändrats.
Och jag äger också en liten skatt i konsolen i det, som en form av hedge mot ökade elpriser. Och sen kan vi nästan gissa också att hela Kvarteraktiepodden har väl det här sitt pensionsspar, för där finns ju precis alla aktier i världen. Oavsett, då ska du komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi riktar ett stort tack till Robomarkets, veckans sponsor. Gå in på robomarkets.se.
Länk finns i avsnittbeskrivningen. Få jättegärna också kontakta oss på podcast@marketmakers.se om du har idéer, frågor eller förslag. Skicka jättegärna också in på antingen på Twitter, eller vi kommer göra någon tråd för det, eller så mailar du in till oss frågor till Erik Strand på AUAG Fonder om du har några frågor om ädelmetallsindustrin, för vi kommer prata med Erik nästa vecka i nästa veckas avsnitt. Och vi finns ju som sagt på Twitter och aktier, där heter vi @marketmakerspod. Vi kommer lägga ut som sagt en frågetråd där som man kan skriva. Du får jättegärna också lämna recension på iTunes, tipsa din bästa kompis, och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.